Välkomna till Slaget efter 12 som idag tar avstamp i det faktum att riksåklagare Jukka Rappe vill fortsätta rättsprocessen kring den så kallade Skogby-olyckan för 2 år sedan. Det var under en militärövning i Skogby i Raseborg den 26 oktober 2017 som ett militärfordon krockade med en rälsbuss och 3 beväringar omkom. 11 personer skadades dessutom. Beväringen som körde fordonet har stått åtalad för äventyrande av trafiksäkerhet och 3 fall av dödsvållande och dessutom tjänstebrott. Han blev ändå nyligen friad av tingsrätten i Västra Nyland, men i tisdags kom sedan då beskedet från riksåklagaren att han vill att fallet ska prövas av hovrätten också. Så ärendet är alltså inte slutbehandlat ännu. En hur farlig plats är kasernområdena, skjutövningsfälten och skogen där man är på läger under beväringstiden? Och vem bär ansvar ifall någonting händer? Det här ska vi diskutera idag tillsammans med Juho Rasa. Du är styrelsemedlem i Beväringsförbundet och med oss per telefon. Välkommen.
Goda, tack så mycket.
Beväringsförbundet, det är beväringarnas och civiltjänstgörarnas riksomfattande intressebevakningsorganisation. Och så har vi brigadkommendör Arvi Tavaila från Nylands brigad. Välkommen.
Tusen tack.
Och så har vi Dan Granqvist som är producent här på Svenska Yle vid Yle Extrem. Välkommen du också.
Tack, tack.
Du har hållit i trådarna för Svenska Yles granskning av värnplikten som har pågått under de senaste veckorna. Bland annat efterlysten i berättelser från publiken. Det där, jag vill börja med att fråga dig, Juho Rasa från Beväringsförbundet. Vad tänkte du när du fick höra att det här Skogby-fallet kanske inte alls är slutbehandlat utan processen kommer att fortsätta sannolikt också i hovrätten? Vad tänkte du då?
Men när allt kommer omkring var min första reaktion att detta inte kan vara sant. Faktiskt det här fallet har varit förlängt och länge redan och inom Beväringsförbundet har vi inget positivt att säga om det här. Och jag vet inte vem det här gynnar att vi börjar denna process igen. Så det där är jag att ändra avsikten.
Ja, tingsrätten i Västra Nyland kom med en friande dom förra fredagen. Ett hur viktigt beslut var det, tycker du, att chauffören blev friad?
Inom Beväringsförbundet var vi förstås väldigt nöjda med det här slutresultatet. Och faktiskt redan från början tyckte vi att det var fel, helt enkelt fel att åtala och anklaga den här beväringen för den här hela olyckan. Och vi anser att detta inte var det rätta sättet att hantera denna incident från början.
Ni skulle vilja någonting annat. Vad skulle ni ha hellre sett att man skulle ha gjort?
Vi tycker att redan från början var hanteringen orimligt och vi tycker att den här enskilda beväringen var åtalat ensamt för den här olyckan. Och vi tycker att det var inte vad som verkligen hände.
Utan hur skulle ni ha vilja se det här?
Vi tycker att det finns många partier som deltar i den här händelsen. Inte bara den där enda beväringen.
Också personalen till exempel, eller?
Ja, i Försvarsmakten och andra partier.
No, men Arvi Tavaila från Nylands brigad, vad tänkte du när du fick höra att fallet kanske inte alls är slutbehandlat utan den här processen kommer sannolikt att fortsätta också i hovrätten?
No, som privatperson så måste jag säga att jag var väldigt överraskad att det kommer att fortsätta. Det vill säga att jag tyckte att tingsrättens sammanfattande överläget med den där friande domen var väldigt bra. Klar och tydligt och också väl motiverat. Och som sagt, som privatperson förstår jag inte hur och varför processen kommer möjligtvis att fortsätta. Sen för att nu bara kort kommentera den här Försvarsmaktens åsikt på saken, så faktumet att Försvarsmakten har inte sagt mer eller mindre någonting beror nu på det att en myndighet inte vill och kan så att säga blanda sig i en annan myndighets pågående utredning. Att därför har nu inte heller velat vara så aktiv för att inte så att säga skapa den där bilden att på något sätt skulle försöka påverka den där själva utredningen. Men som sagt, som privatperson så håller jag absolut med tingsrätten här.
Ja, många förundras nu över att den här enskilda personen, den här chauffören som körde militärfordonen när olyckan skedde, att han nu ser ut att lämnas så ensam med det här ansvaret för olyckan. Vad tänker du, Arvi Tavaila, om det?
Delvis beror det just på det här vad jag sa, det att Försvarsmakten som myndighet inte kan och vill blanda sig i en annan myndighets utredning. Sen en annan sak som tyvärr har bidragit till den här bilden att Försvarsmakten lämnar den där chauffören ensam är att få egentligen veta att även om Försvarsmakten har sina militära jurister så deras kunskaper och uppgifter är sådana att de inte kan och får störa någon person i en rättsprocess. Det vill säga att i alla fall oberoende om det skulle nu vara en beväring eller en stamanställd så måste de alltid skaffa sig en civiladvokat om det kommer till någon rättsprocess.
Mm. Ja, det här faktum är nu att just de här rättsprocesserna ligger så i fokus och det sätter helt och hållet liksom fokus på en enskild beväringshandlande, men man har ju inte, som du sa, just alls diskuterat personalens ansvar här. Hur mycket har ni vid brigaden diskuterat personalens ansvar efter den här olyckan?
Självklart rätt så mycket i och med att det nu berör hela brigaden fortfarande. Men det har jag nog lite svårt att kommentera varför det inte blivit desto mer av personalens ansvar i allmänheten. I och med att det är polisen och åklagaren som bestämmer vem och hur saken utreds och vem som sen möjligtvis kommer att ställas inför rätta. Att där kan jag inte säga något annat till det där, men förstås bland brigadens personal och likaså bland beväringarna har saken diskuterats nog rätt så mycket, i synnerhet då när det hände, men också efteråt.
Mm. Och ännu konkret tänkte jag fråga dig, att på vilket sätt har ni då förändrat era rutiner gällande till exempel farliga plankorsningar efter den här olyckan?
Och där är egentligen de där rekommendationerna som den här trafikolycksutredningscentralen gav efter att ha granskat olyckan. Och en av dem var att en sån här riskbedömning som görs för varje läger och varje övning, den måste bli noggrannare. Att den var tidigare på rätt så allmän nivå, men att den borde nu, eller har redan blivit noggrannare. Men det här gäller inte bara alltså Nylandsbrigad, det här är en sak som har förbättrats inom hela Försvarsmakten också. De där rekommendationerna gällde hela Försvarsmakten. Sen en annan sak är, vilket jag egentligen kommenterade redan då efter olyckan, att för brigaden att ta sig till våra övningsområden så var vi då för 2 år sedan alltid tvungna att köra över någon plankorsning. Alltså det var aldrig frågan om att det skulle på sätt och vis ha varit obligatoriskt att köra över just den här Skogsbykorsningen, plankorsningen. Men att överhuvudtaget för att ta oss till våra övningsområden så måste vi då alltid köra över någon plankorsning. Läget har sedan dess blivit nog bättre i och med att Trafi byggde en plankorsning alldeles i närheten av brigaden till en undergång. Och det blev nu på det sättet förstås betydligt säkrare också.
En tunnel under vägen,
just det.
Eller under spåret.
Betydligt säkrare för beväringen och personalen likaså. Men fortfarande när vi kör ner till Syndalens övningsområde så där måste vi i något skede köra över en plankorsning även om den här Skogsbyplankorsningen har blivit stängt.
Mm. Men den här olyckan har då fått konsekvenser för hela Försvarsmakten och hur man förbereder sig för övningar och så här.
Absolut. Mm. Ja, och sen även om själva reglerna inte har förändrats, men användandet av säkerhetsbältena som också var en av de där sakerna som kritiserades, så det har förbättrats på det sättet att även om de fortfarande, måste jag medge, är lite krångliga att använda, men utbildningen att använda dem och övervakningen har blivit betydligt strängare och bättre. Att på det sättet har också den sidan av rekommendationerna blivit nog bättre.
Mm, det vittnar ju många om att det där användningen av säkerhetsbälten var ganska obefintlig där i många fall.
Ja.
Senare i höst kommer vi att få veta om hovrätten tar sig an det här ärendet och hur behandlingen går vidare, så i väntan på det. Varje år rycker det in cirka 23 000 unga personer i armén. Några hundratal av dem är kvinnor, men de allra flesta är förstås unga män som oftast är mellan 19 och 20 år. Det är förstås ovanligt att det sker så här pass allvarliga olyckor inom försvaret som den här Skogby-olyckan, men det är inte helt unikt. Också i fjol omkom en beväring under en övning i Rovajärvi, då hade hans fyrhjuling vält. Och 2015 så dog en beväring av ett vådaskott i Syndalen. Och en av de värsta olyckorna skedde sommaren 1991 då 7 beväringar vid Karjalska brigaden drunknade då deras trupptransportfordon sjönk i Saimen. Det här var en fruktansvärd olycka. Men om man räknar med lindrigare skador som sker under beväringstiden så sker det tusentals sådana varje år. Jag tänkte fråga dig nu, Dan Granqvist. Du har alltså hållit trådarna för Svenska Yles granskning av värnplikten och den har pågått här under de senaste veckorna. Ni har fått in en massa berättelser från publiken. Vilken är din bild av värnplikten? Hur mycket sådana nära ögonsituationer eller olyckor sker det?
Nu, enligt de historierna som vi har fått in och de berättelserna och vittnesmålen som har kommit in så har inte väldigt många om dem handlat om olyckor som har skett, utan mycket av det har handlat om att det finns en del förfaringssätt kanske vid brigaden eller har funnits då när de har varit inne som skulle kunna ge upphov till värre olyckor. Men det som har kommit in så har handlat om någon hörselskada och någon som har fått en kvist i öga och så vidare när man har varit ute i skogen. Så det har varit väldigt små saker, om man kan säga så, i jämförelse med de andra grejerna som vi pratade om, Skogby exempelvis.
Mm. Just det. Fanns det något exempel på olyckor eller situationer där det skulle kunna sen då ske någonting värre?
Nu, en grej som har kommit in så pratades om, och det här vet jag att i alla fall hände fortfarande då när jag var inne vid Nylandsbrigad 2005, så var att beväringar serverar på fester som ordnas vid brigaden, stammanställdas fester eller någon som har bjudits in till brigaden, och där är beväring och serverar. Och enligt ett av vittnesmålen som har kommit in så har där även varit chaufförer, och då har man kanske inte alltid tagit i beaktande att de har varit uppe länge på kvällen och servera för de sen ska köra följande dag. Att i övrigt har man varit bra på att hålla koll på de här vilotider och så vidare för beväringar, men att den här serveringsbemanningen som man då har hört till, att det inte liksom har där tagits i beaktande i vilotiderna.
Mm, så då har man varit trött när man ska köra.
Det är en av historierna som har kommit in.
Vad tänker du, Juho, när man talar om farliga situationer eller nära öga situationer? Har du upplevt något sådana?
I allmänhet behöver jag säga att Försvarsmakten gör ett väldigt bra jobb, och militärtjänsten i Finland är generellt väldigt säker och riskfritt. Och när jag tittar på mina egna erfarenheter i militären, jag kom till reserven från Sandhamn i juni, kommer jag ihåg att alla beväringar och instruktörer var väldigt professionella. Och i den här frågan har jag inte någonting negativt att säga. Bara att säga att de här skogbytyp evenemang hänger då tyvärr. Men det behöver inte betyda att hela systemet är liksom osäkert.
Mm. Vad tänker du, Arvi Tavaila?
Jo, jag tänkte bara kommentera just den här chaufförernas viloregler. Att, nu vet jag inte från vilken tid den där kommentaren har kommit in.
Den är från 2017.
Okej, den är ändå tyvärr rätt så färsk, men jag skulle vilja påstå att till och med under de här senaste 2 åren så chaufförernas vilotider är nog nästan heliga. Att i sådana fall när de inte skulle kunna få tillräckligt med sömn så är de själva också skyldiga att säga och påminna utbildaren eller förmannen om det, att de har någon planerat att köra på kommande. Och då är det absolut en, som sagt, en helig regel att de får och måste vila tillräckligt. Att jag hoppas och tycker att det här varit ett enskilt fall. Mm. Jag vill påstå att inom hela Försvarsmakten är nog de där chaufförens vilotiderna ytterst stränga och de följs noggrant.
Jag tror att de följs ganska bra när det kommer till övrig tjänst. Men nu, du får gärna rätta mig, Arve, om jag har fel. Men om jag minns rätt så från den tiden jag var inne, så om man som beväring var att servera just på någon av de här festerna så fick man en duglighetspermission för det, ibland i alla fall. Och då finns det ju en orsak varför man som beväring kanske då inte meddelar om just den gången. Jag menar, all annan utbildning, du får ingen duglighetspermission för det. Men att om du har möjlighet att gå och få en dag eller två extra lomma, så kanske du då inte meddelar att hej, jag har nu sen inte sovit tillräckligt.
Ja, då, i sådana fall, alltså hypotetiskt talar jag nu, så i sådana fall har egentligen båda chauffören och sen förmannen gjort sig skyldig till det att de inte granskats. Alltså chauffören, han borde ha anmält saken redan tidigare i det skedet där han visste att det skulle strida mot de där viloreglerna. Föremannen borde ha följt läget så att han också själv bemannat skulle ha märkt att det här fungerar inte. Att båda på sätt och vis har i sådana fall gjort sig skyldig till ett misstag.
Men under vissa övningar så går det väl också ut på att man ska bli väldigt trött, att man inte får sova under
absolut,
flera dygn.
Absolut, men det gäller egentligen i sådana fall de övriga beväringarna, om man får säga så, att också i övningar och under olika lägren, så chaufförerna måste alltid garanteras ges den där vilotiden av minst 6 timmar.
Mm. No, man hör ju också de här berättelserna om skjutövningar där någon plötsligt stiger upp med sitt skarpladdade vapen och sveper över de andra, eller så här. Det händer sånt här också. På vilket sätt kan man i en sån här situation sen garantera de här övriga beväringarnas säkerhet? Alltså att det inte händer någonting faktiskt.
Och statistiken, som tur är, visar att det faktiskt inte hänt någonting. Alltså förstås kan man aldrig utesluta allting. Men i och med att man nu har flera läkargranskningar, det vill säga egentligen redan före inryckningen en civil läkargranskning och sen självklart efter man har ryckt in, så har man fortfarande en annan läkargranskning. Och med de där läkargranskningarna försöker man att hitta sådana fall som du möjligtvis har så pass stora mentala, psykiska problem att de inte skulle kunna klara av tjänstgöringen, och så att säga ta dem bort redan i ett så tidigt skede som möjligt. Och det är kanske det där bästa sättet att göra tjänstgöringen för alla andra också så säkert som möjligt.
Mm. Vad tänker du, Juho Rasan, när du hör det här och tänker på sådana här skjutövningar?
Jag kan säga att jag håller med det föregående komment. När jag tittar på mina egna erfarenheter i militären kommer jag ihåg att det fanns specifika linjer när det gäller till exempel hur man hanterar ammunition och andra farligare procedurer. Och jag tycker att beväringar och instruktörer behöver att samarbeta för att göra militärtjänsten så ofarlig och tryggt som möjligt. Och genom de här reglerna kan vi garantera beväringarnas säkerhet under övningar där man hanterar till exempel sprängämnen eller skarpa ammunition.
Mm. Så man får tro att statistiken visar ju att det har inte hänt särskilt mycket fast det uppstår sådana här lägen där folk står faktiskt med skarplagade vapen och ändå har det inte sen då som tur var hänt någonting. Men vad kan man i en sån situation riktigt göra som den som leder övningen?
I en sådan situation, om den som skulle på riktigt vara så pass allvarlig, så måste vem som helst som står där närmast ingripa för att avvärja ett ännu sämre läge. Men för att förebygga att något sånt här inte alls skulle hända, så där har det nog han Juho en bra poäng. Och det är absolut att så att det är med utbildning och sen förstås de där reglerna som alla måste följa som gör att tjänstgöringen sen sist och slutligen ändå är rätt så säkert. Men alltså här vill jag faktiskt betona betydelsen av utbildningen. Alltså man går alltid igenom de där sakerna före man sen använder dem i praktiken. Att man går där, båda utbildar, sen har man olika torrövningar, alltså så kallade torrövningar, före man sen fortsätter i det skedet när man använder skarp ammunition eller vad det nu sen skulle vara, sprängämne, något motsvarande. Och också i sådana fall, när man sist och slutligen sen har hamnat så pass långt att man får skjuta skarpt, så är det alltid övervakad. Att det börjar med utbildningen och sen fortsätter med övervakningen. Och då blir det nog rätt så tryggt.
Mm. No, men ifall det sker olyckor på övningar eller under läger och så här, vilket ibland trots allt sker, vem är det som bär ansvar när det sker en allvarlig olycka?
No, det kommer alltid att sen skild förundersökas. Och om det är en allvarlig olycka så är polisen sen alltid den som tar över. Och här måste jag egentligen komma tillbaka till det vad jag sa det alldeles i början, det vill säga att när polisen sen börjar sin utredning så då är det bort från våra händer och polisen och åklagaren sen möjligtvis sist och slutligen bestämmer vem som nu anses eller vidare för undersöks för att ta reda på hurant och om han ansvarade för den där olyckan, vad som skedde.
Mm. Vad säger du, Juho Rasa, om det här med vem som bär ansvar och hur det fungerar?
Jag vill säga att i allmänhet tycker vi att det är inte bara svart och vitt. Och vi tycker att fallen måste kontrolleras individuellt. Den här ansvarsfrågan beror mycket på fallet. Man måste titta på vem som har varit inblandad, vad verkligen har hänt och vilka är konsekvenserna.
Mm. Ja, det är kanske många som nu tänker i och med den här pågående Skogby-rättsprocessen att allt ansvar verkar läggas på beväringen just i och med det här aktuella fallet. Har du, Dan, någon gång känt av att du skulle vara orolig för vilket ansvar du månne nu, att vilket ansvar du får bära?
När jag var inne i armén?
Mm.
Nej, jag kände nog aldrig då annat än att ett personligt ansvar att se till att ingenting händer. Men jag kände inte så där att om nu någonting händer så lämnas jag helt ensam. Kanske det var felaktigt av mig att känna så, men jag kände inte så att det här är nu jag och bara jag som sen står för det här när det väl händer. Så det kände jag nog inte. Det som jag skulle vilja lägga till här ännu till den här utbildningen som det pratades mycket om. Så jag kommer ihåg ett fall när vi var på skjutbanan. Det var just i brytningskedjan när vi först hade öva. För så som du Arvi sa så övar man ju först torrövar och sen torrövar man. Alltså först på brigaden och sen är nu på skjutbanan torrövar man och torrövar hur mycket som helst. Men sen i något skede så går man över från att torröva till att ha de där skarpa ammunitionerna. Och i det skedet när vi hade skarpa ammunition så var det en av beväringscheferna som gick framför alla vapen trots att de var skarpladdade. Och då var det förstås ansvariga skapparen, som man säger, alltså stammanställda som skrek helt som den skutol i sägs. Och alla säkra vapnen genast och lade ner dem. Så det tycker jag att det är en bra sak. Man inte bara övar vad man ska göra när allting går rätt, utan jag tycker också att det läggs, speciellt på skjutbanan läggs det jättemycket vikt vid att vad ska man göra om någonting går fel. Och där tycker jag, det kommer jag ihåg från min egen militärtid, jag kommer ihåg att aldrig någonsin pratar man så mycket om att vad ska vi göra om det inte går som planerat.
Mm. Just det, som så alla visste vad man skulle göra.
Ja.
Och ett kort tillägg till just det där ansvarsfrågan, det vill säga att inte är det nu definitivt så att det alltid skulle vara den där sista användaren, det vill säga beväringar som ansvarar för allt, att till exempel den där före den här Skogsby-olyckan, senaste olyckan vi hade haft i brigaden, det var 2009, en skjutolycka. Som tur är ingen dog, men oberoende, det hamnade i rätten också, den händelsen. Och där var det stampersonalen som bestraffades, även om de i praktiken inte hade varit direkt där. Alltså det var den där skjutledaren som ansågs vara skyldig. Även om han inte har möjligheten att stå bredvid varje enskild beväring. Sen finns det skilt en eldövervakare som står där bredvid. Men oberoende den här unga officeren som ledde själva skjutövningen, så han ansågs ändå ansvara för helheten och bestraffades i rätten för det. Att inte är det definitivt så att det bara skulle vara beväringar som bär ansvaret om någonting händer.
Mm. Vill du tillägga någonting, Juho Rasa?
Har inte någonting att add here. I framtiden tycker jag att man behöver vara mer uppmärksamma på informationsflöde. Speciellt i den här händelsen. Och med informationsflöde betyder jag att till exempel om man kan inte använda någon plankorsning så behöver beväringarna veta det här. Och också, det är också viktigt att olika färdplan utforskas i förväg. Och också en poäng som var tidigare i den här diskussionen var att förarna behöver att sova tillräckligt mycket.
Mm. Kan det finnas en risk med just den här Skogby-rättegången här nu som just fokuserar väldigt mycket på en enskild beväring? Kan det finnas en risk att folk i reserven till exempel eller andra beväringar lite sätta sig på bakhasorna här, att man just vägrar utföra några uppgifter för att man är rädd för att man ska bli ansvarig eller vägrar delta i några övningar där man är trött eller något sånt här. Kan det liksom medföra bekymmer? Vad tror du, Arvi?
Jo, absolut. Alltså den risken, om man vill nämna det eller kalla det för en risk, så jag tycker egentligen det är en fördel att om någon känner sig osäker så då måste han delvis ha en skyldighet också att säga det. Att jag tycker att det också har sina fördelar om den här känslan uppstår. Och det märkte vi också där i brigaden strax efter den här olyckan. Det vill säga de där chaufförerna som var inne då. Så de blev faktiskt väldigt oroliga för det. Att vad skulle det nu sen hända för dem om de, eller om något lindrigare men ändå likadant händer. Och då var det brigadens stabschef som gick till den här transportcentralen. Alla chaufförerna samlades ihop och man gick igenom vad deras så att säga skyldighet är, det vill säga bara följa vanliga trafikregler och då har de gjort allt vad de kan och inte kan så att säga skyllas för någonting. Att nog den där risken finns, men jag tycker att när man bara följer regler så då behöver man inte vara orolig för någonting.
Mm. Men finns den förståelsen hos och dels beväringschefer som inte har förstås varit inne då när den här skogolyckan har hänt, men också hos stampersonalen, att någon faktiskt säger, det tror jag nog att vi chaufförerna, om någon säger att jag är trött, så att det tas på allvar. Men säg en av de vanliga beväringarna som har sovit dåligt och nu mitt i allt ska vara på en skjutövning med skarpa munition, om den säger att ja, men jag är faktiskt lite trött här, löjtnant. Att upplever du att den där förståelsen finns hos stampersonalen och beväringscheferna att faktiskt ta det där på allvar och inte säga att skärpning i ledet?
Ja, alltså i en vanlig utbildning skulle jag kunna tänka mig att den där utbildaren har lite svårt att kanske, han tar det säkert på allvar, men han vill samtidigt genomföra den där utbildningen så som den är planerad för att nå den där bästa resultaten. Men i skarpskjutningen så då tar man det nog på allvar. Men ändå också där så vill man förstås ge den där bästa möjliga utbildningen åt alla. Och i och med så som jag redan tidigare sa det, så finns i alla skarpskjutningar alltid också inte bara den där skjutledaren utan flera sådana här eldövervakare. Och i sådana fall skulle han sannolikt den där så att säga skjutledaren sätta en skild över eldövervakare just till den här mannen. För att sen vid behov ingripa om någonting farligt händer. Men att ändå möjliggöra så att säga mannens deltagande i själva övningen och skjutningen.
Mm. Vad tänker du, Juho Rasa, om det här?
Jag tycker att håller mig de här två män som de har sagt vid tidigare har ingenting att
just det, ja. Precis. No, men det där, vi har varit lite inne på psykisk ohälsa. En stor riskfaktor kan ju vara beväringen själv förstås. Personer är kanske trötta, oaktsamma och en del lider alltså av psykiskt illamående. Jag har förstått att personer som lider av svåra psykiska störningar som till exempel bipolär sjukdom eller har en svårt osocial eller känslomässigt labil personlighet så blir helt befriade från värnplikten och cirka 5% av beväringarna avbryter sin tjänstgöring på grund av psykiska orsaker. En hel del som han har berättat så här kom det ju också in i när ni granskar värnplikten eller hur Dan?
Ja, det kom in många sådana berättelser om människor som mådde dåligt. Jag tror inte att jättemånga av dem hade från tidigare en diagnos. Väldigt många säger att jag är deprimerad och så vidare, men det har också blivit så i samhället att depression är en diagnos, men det är också någonting som många använder utan att de har blivit diagnostiserade för att de mår väldigt, väldigt dåligt. Så där är det svårt för oss att då tolka i de historierna att är det här en diagnos de har fått, att de är deprimerade eller har de upplevt att de är deprimerade. Och är det så att man är deprimerad med diagnos så är det ju, Arvi, väl så att det är en orsak till att inte nödvändigtvis behöva genomföra värnplikten om man har fått en diagnos för det här redan tidigare.
Ja, så om den där depressionen är väldigt stark så då absolut. Och som jag sa det alldeles i början så vi försöker förstås identifiera sådana fall så tidigt som möjligt. Men det förutsätter också att mannen själv är aktiv. Och jag vet att här är det någon rapport tidigare just från Yle Veka var det väl, så kom det fram att någon kände sig att han inte hade blivit på allvar, inte hade blivit taget på allvar. Och det är beklagligt det där, men jag skulle nog vilja påstå att alla sådana här psykiska fall tas på allvar. försöks att hanteras enligt Försvarsmaktens bästa förmåga. Dock måste man också medge att Försvarsmaktens resurser just i vård i psykiatri är rätt så begränsade.
En grej som kom fram där också som inte egentligen har, jag tror att det har med någon form av illamående att göra också, men det var någon som var väldigt aggressiv och fick sådana raseriutbrott som också var en beväringsledare och som det kom fram till att faktiskt ha under sin utbildning till att bli undersergeant gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot och blev också senare dömd för det här. Men trots att den här underofficerseleven misstänktes för det här och det hade hänt under ett läger under beväringstiden, så fick han fortsätta sin tid. Han fick fortsätta sin utbildning i underofficerskolan och han fick beväringschefsansvar. Han var stugförman. Och där under den tiden så fick han sen raseriutbrott och slog i väggar och så vidare. Så där, det är en grej som jag gärna skulle höra. Att hur ser ni på sådana saker att människor som i alla fall misstänks ha begått ett brott under beväringstiden av den här formen, olaga hot och misshandel, att den ändå får fortsätta sin underofficersutbildning och sen få förmansansvar?
Nu känner jag inte till alla detaljerna i det här fallet, men nog låter det lite överraskande. Men om jag nu förstod rätt, så ändå sist och slutligen så blev han så att säga bortskickad eller blev bestraffad.
Han blev dömd i domstol, ja. Alltså utanför. Ja. Men under tiden som själva utredningen pågick så fick han fortsätta sin utbildning till underofficer och blev också stugförman.
Och där har det sannolikt skett ett missval om man sen visat sig att vara så pass olämpligt. Men som sagt, så eller i och med att jag inte känner till de där detaljerna, så har det svårt att kommentera desto noggrannare. Men definitivt ett missval i så fall. Mm.
Här innan vi börjar den här diskussionen så berättade du, Arvi Tavala, att du själv avtjänade din värnplikt 1985.
Stämmer.
Hur har det här säkerhetstänket inom det militära, hur har det förändrats sen dess, skulle du säga?
Det var nog väldigt sträng redan då med sådana här grundsakerna just ute på skyttebanan, tulisejs, allt annat. Att de sakerna har alltid varit väldigt, eller Försvarsmakten har alltid varit väldigt noggrann med. Men den här allmänna förändringen som också skett i hela samhället, så den har nu förstås märkts inom Försvarsmakten också. Men här gäller det inte bara säkerhetsfrågorna utan också sådana här allmänna hur man umgås och vad man nu sen accepterar, godkänner som undantagsfall, och man försöker helt enkelt bemöta människor som individer. Att det har kanske varit den där största förändringen under det här 30 år jag varit inne.
Mm. Ja, har kraven alltså från det offentliga blivit på något sätt större på er som jobbar inom det militära? Alltså jag tänker på föräldrar eller värnpliktiga själva, hur mycket tar de kontakt?
Ja, större. Jag skulle vilja säga bättre på något sätt. Just det här med att man nu umgås med andra också med beväringarna på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 30 år eller 50 år sedan. Att det är klart att man försöker på riktigt bemöta alla också beväringar som individer. Att de är människor, så som de nu kanske inte i allas ögon var då för 50 år sedan. Att det är nog den där största förändringen, och det är bara bra.
Mm. Vad tänker du, Juho Rasa, vad borde bli bättre ännu om man tänker på säkerhet och trygghet under värnplikten?
Det var intressant att höra de här berättelserna från människor med mer erfarenhet. Först behöver jag säga att nu, trots allt, kan vi vara nöjda med vad Försvarsmakten gör med militärtjänsten. Men när jag hänvisar till den här händelsen som vi har diskuterat, som hände i Skogby, tycker att vi kan fokusera mer på säkerhet när det gäller informationsflöde. Det är, tycker jag, den viktigaste saken, att bara människor vet vad som händer bättre. Så tycker att det är den viktigaste saken som vi kan fokusera och vara mer uppmärksamma på.
Vår tid tar tyvärr slut nu här. Det här ska man gärna ha fortsatt att diskutera kring det där. Jag får tacka er som var med här i dagens Slaget efter 12. Juho Rasa från Beväringsförbundet med oss per telefon. Arvi Tavaila, brigadkommendör vid Nylands brigad. Och Dan Granqvist, producent vid Svenska Yle Extrem. Jag heter Maria Nylund.